A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Välkommen till Klacken.nu, mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att sitta mitt emot. Therese, hur mår du? Det var länge sedan.
Det var jättelänge sedan. Ja. Det var precis efter VM där i somras som vi gjorde någon form av sammanfattning.
Precis.
Jag mår bra. Jag är lite trött. Ja. Men jag mår bra. Vi var med jobbet och hade lite sån spelkväll slash middag slash kolla på fotboll kväll igår. Och jag är inte trött av någon annan anledning än att jag var så uppfylld av glädje över att ha vunnit 3 stycken raka shuffleboard-matcher att jag kunde inte sova när jag kom hem. Det är svårt att varva ner efter den bragden. Mm. Så att jag är lite trött, men annars är det bra.
Man borde ju kalla dig, förlåt, man borde ju introducera dig som shufflemästare nu nästan.
Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Men jag jobbar ju så här nu att nu kommer jag aldrig mer spela shuffleboard i hela mitt liv. Så kan
smart.
Jag bara liksom maintain min status som shufflemästare. Ja.
Och idrottsskalan är ju i januari eller februari. Där har vi bragdguldet.
Ja, tycker det. Bragdguldet har vi nyss delat ut, va?
Attans,
delades ut i veckan tror jag tyvärr.
Okej, fan vad jag...
Men Gäringpriset!
Gäringpriset!
Det är ju till och med folkets pris. Det är ju folket som ringer och röstar.
Jag tycker att vi startar nu en crowdfunding där vi röstar på Therese som shufflemästare.
Tycker jag också. Ska se till att köpa in så jag blir nominerad till att börja med. Sen är det ju bara att ringa och rösta.
Jag tycker det, du tycker att vi börjar med. Grymt, då har vi bockat av det, snyggt. Ja, jag mår jättebra, tack så mycket. Full fart, mycket fotboll som du minst sagt vet om.
Ja.
Du är högvarv, man har ju sett det till mig nu. Målklubben är ju en underbar vardag att få se dig, men nu fick man även se dig återigen. Om jag inte helt missar mig, du har varit i studion en gång tidigare.
Ja, exakt.
Något år sedan.
Ja, förra hösten, inte 2017. Jo, hösten 2017.
Ja, med Serie A.
Precis, en Serie A-sändning som vi hade i lilla studion. Mm. Samma som vi hade målklubben i förra året.
Men nu fick du gå in i PL-studion till och med.
Nu fick jag kliva in med de stora pojkarna.
Och det gjorde du jävligt bra.
Tack.
Det gjorde du riktigt bra.
Det var jätteroligt. Mm.
Kul. Så både det och sen är självklart din härliga podd. Jag vet inte om man ska kalla det din podd, men du medverkar den podden i alla fall. Expressen med Sebastian Mattsson och gänget.
Kick and Rush om Premier League.
Exakt. Mm. Så det är mycket Premier League.
Jag vet inte vem jag har blivit.
Det var lite den vinkeln jag ville få in där. Bara, det är mycket Premier League nu för tiden. Ändå om man vet, om man känner dig så tidigare, att det är Serie A som är grundkärleken kanske till fotbollen.
Ja, men precis. Ja, det är det ju verkligen. Och egentligen så är det Serie A och La Liga som jag har. I och med att jag håller ju på Milan, det vet väl de allra flesta som vet vem jag är. Så är det ju Serie A i första hand. Men sen har det alltid varit La Liga också, i och med att jag verkligen uppskattar den spanska fotbollen. Sen i och med att jag inte håller på något lag, jag känner ingenting för Premier League på det sättet, så har det aldrig varit det har aldrig varit liksom min, om man ska kalla det så, fotbollsidentitet, att jag är liksom en Premier League. Sen är jag alltid fullt Premier League och sådär, men såklart, men aldrig varit liksom sådär att jag liksom sätter den ligan högst som väldigt många i Sverige gör. Men det är ju jättekul att få jobba med dem. Det är ju väldigt kul när man, om man kollar till exempel målklubben, blir också mycket Premier League nu i och med att vi har satt inte har rättigheterna till Serie A och La Liga.
Exakt.
De har ju rättigheterna till franska och till tyska ligan också, bland annat, och lite andra ligor. Men, och där går vi ju igenom mål och så från tyska ligan och brukar ta upp någon PSG-match och kanske om det har hänt någonting annat från franska. Men det är ju liksom Premier League som vi djupdyker i. Och då blir det är ganska roligt att jobba med liga på det sättet. Det är därför jag uppskattar att jobba med Allsvenskan till exempel när den är igång. För att man blir liksom, man får lite tunnelseende på en liga och får sätta sig in ganska mycket. Och då är det ju liksom, ja, men dels med texter och så att man skriver för Expressen, lite krönikor och grejer. Och sen så får jag göra både podden och sen målklubben då, som är i huvudsak Premier League, och sen något inhopp sådär i Premier League-studion, så är det ju väldigt kul att få liksom snöa in sig. Och för mig blir det ju kul i och med att, eller det är kul, men det blir ganska, det blir enklare för mig på ett sätt att jobba med till exempel Premier League där jag inte håller på något lag. Det är ju svårare, som jag minns det var någon gång, ja men någon gång, alla vet när det här var, när Beneventos målvakt nickade in en kvittering på Milan och Benevento tog väl sin första Serie A-poäng någonsin. Och det var en mörk dag i min livshistoria, och jag skulle skriva en krönika. Vår chef på Expressen, vår nyhetschef den dagen, hörde av sig direkt och bara så här: skrev du en krönika på det här? Och jag bara så här: dum i huvudet, nej. Men så gjorde jag ju det till slut ändå. Men så det blir enklare att jobba med Premier League på det sättet, för att man
inte det känslobandet.
Nej, men precis, och man kan skapa sig alltså helt nya liksom relationer till olika klubbar beroende på vad det är som händer i dem och så där. Man är liksom inte känslostyrd på något sätt, vilket jag tycker är väldigt väldigt skönt.
Häftigt, kul. Kort bara innan vi går in på det aktuella Premier League, men vad skulle du säga har gett dig en positiv överraskning över Premier League just nu, som du inte tänkt på tidigare? Finns det någonting, eller är det lite som tidigare men bara att du känner att du har bättre koll?
Men det är nog som tidigare. Däremot så, i och med att jag de här senaste, kanske om man säger 3 säsongerna egentligen, under tiden som jag jobbat på Expressen då framförallt, att jag har ju insett att det finns väldigt många intressanta med relationer i klubbar, mellan klubbar, att det finns mycket intressant historia, så här, sånt som jag liksom inte riktigt har brytt mig om, som bara har funnits där i periferin, och man vet att det här pågår i en klubb men jag bryr mig inte. Då blir det liksom lite mer på ett annat sätt nu, att man läser in sig på olika saker och sådär. Och då har jag ju insett att det finns väldigt mycket som är, för jag har ju lite grann haft den här, jag har inte tyckt att Premier League är så intressant just för att den är så kommersiell, att det är så mycket produkt av det hela. Det är ju inte det med La Liga och Serie A på samma sätt. La Liga blir ju, ja men Barca och Real är ju lite mer åt det hållet till exempel, och Juventus går ju allt mer åt det hållet i Serie A, men ligorna som helhet är ju inte alls lika kommersiella och liksom produktpaketerade på det sättet som Premier League är. Så därför har det ju varit att jag har haft lite den här bilden av att ja, men just det här att den inte är lika intressant. Nej, av den anledningen.
Lite för plastig.
Ja, men precis. Ja. Lite så.
Mm.
Men jag menar, skrapar man liksom på den ganska polerade ytan som finns, så finns det ju supermycket som är väldigt intressant och väldigt många intressanta historier att gräva fram, som sagt, från Premier League. Så att, som sagt, jag tycker den är jätterolig att jobba med ligan.
Klockrent, och det är därför jag tänkte vi kan snacka lite Premier League. Vi kommer också självklart falla in på ditt kära AC Milan. Det går inte att undgå. Men jag tycker vi börjar på den vägen att vi snackar om nuläget i London. För det tycker jag är lite intressant. För om man hade pratat om Londonklubbarna i Premier League för ungefär kanske inte ens 1-2 veckor sedan, då hade man ju, jag i alla fall, sagt Chelsea, Spurs loss om första platsen, om man nu kan kalla det så, att vara nummer 1 i London och Arsenal är där bak. Men genom den senaste tiden och resultaten skulle jag nästan säga att Arsenal är först. Skulle du hålla med det?
Ja, jag tycker ju att de här tre klubbarna, om vi pratar liksom just de tre Londonklubbarna, jag tycker att de är så otroligt intressanta allihopa just nu, för att Spurs har ju mest bara loss. Alltså de fortsätter ju precis jobba med samma spelare, samma tränare på samma sätt, och gör det väldigt väldigt bra ska sägas. Medan det har ju skett en hel del förändringar i både Chelsea och Arsenal. Framförallt kanske i Arsenal där alla vet ju att Wenger har försvunnit. Och det var så otroligt oklart hur livet efter Wenger skulle bli. Och man har pratat så mycket, tycker jag, i början av den här säsongen om vad av det vi ser på planen är grunden som Wenger ändå har lagt under alla de här åren. Och vad är Emery? Vad är, alltså, man har haft lite svårt att skilja på vad det egentligen vad. Och är det här en klassisk, här har vi fått in en ny tränare och med det kommer resultat i några veckor, eller är det faktiskt så att han redan har börjat få igång någonting här? Och lite granna samma med Chelsea, att jag menar, det kunde bli mycket sämre än vad det var förra säsongen, men det känns som att känslan kring hela Chelsea i slutet på Conte-tiden var ju bara att allt var liksom negativt och det var tråkigt och det var dåligt och det var liksom, allt var bara skit. Och då ställer man sig också frågan, särskilt när det kommer in en så här skön italienare som sitter på bänken och röker och så här, jag menar absolut inte att det är skönt eller bra att röka. Nej. Men det är starkt emot rökning, jag vill ändå understryka det här, men ändå så här, alltså,
jag tror, en karaktär
på väldigt många sätt, precis som Conte var också när han kom in. Och så kanske man tänkte att ja, men då kommer han komma in och så kommer han försöka få till det här härliga spelet han hade med Napoli, och sen så kommer det liksom, efter några veckor falna det också. Men jag tycker ju att i båda fallen, Arsenal och Chelsea, så kanske framförallt i Arsenal, att jag tycker att man ser tydliga förändringar som är åt bättre hållet. För att det går att kritisera Emery för väldigt mycket, men det man inte kan komma ifrån, det är att det har skett en enorm karaktärsförändring i Arsenal. I hela truppen, på läktarna, bland supportrarna, allting har liksom egentligen vänts från ena sidan till den andra. För att jag tycker man ser jättetydligt i Arsenal i matcher där de, jag menar, hur många gånger har de egentligen legat under den här säsongen och kommit tillbaka, fått ett mål emot sig men ändå hela tiden vänt det här. Och det tycker jag är så otroligt starkt, och det tycker jag är ett av de tydligaste tecknena på vad det är Emery har kommit in och gjort. Och det är just som sagt den här karaktärsförändringen, att man inte låter sämre perioder i matcher besegra. Man lägger sig liksom inte ner platt och bara, ja men okej, nu torskar vi igen här.
Eller någonting.
Ja men precis, utan att man hela tiden kämpar tillbaka. Sen finns det ju mycket fortfarande i Arsenal som behöver jobbas på. Och jag menar, man har inte det absolut bästa materialet som finns. Han kanske hade behövt bättre defensivt material till exempel för att kunna få ut ännu mer. Och särskilt en tränare som Emery, som är ändå lite, inte känd för ska jag kanske inte säga, men det har varit en trend genom hela hans tränarkarriär att hans lag släpper in väldigt mycket mål. Så att han kanske hade behövt lite bättre
backup där.
Ja, precis. Men jag tycker att det är någonting väldigt intressant på gång i Arsenal, och jag var positiv redan från början till att man tog in just Emery. För att jag tror att det kommer kunna bli väldigt bra på sikt. Sen vet vi också att i dagens fotboll, jag menar, var Wenger kanske den sista liksom som sitter så länge på sin position som tränare. De flesta lagen jobbar ju så nu för tiden att man byter ju efter. Ja, men vissa så här, som Chelsea, som byter liksom efter 2 år. De har ju nästan aldrig en tränare längre än 2 säsonger. Och den trenden finns ju hos tränare också. Om man kollar till exempel Mourinho, som i princip aldrig sitter. Han sitter 2-3 år max. Det är ju så fotbollen ser ut nu. Så därför blir det lite problematiskt och lite konstigt när man pratar om att saker och ting ska bli bra på sikt. För att det är svårt att veta vad man menar med på sikt. Eller man säger att han... Ja men precis, för att man är så här, ja men han behöver tid. Och då börjar man direkt fundera kring, okej, men hur mycket tid finns det? För att fotbollen ser ut som den gör. Att man rekryterar nytt och rekryterar om ifall saker och ting inte funkar ganska snabbt. Men här har ju Emery verkligen fått resultat redan från början. Och jag tror att när jag tippade den här säsongen inför, så tippade jag nog både Chelsea och Arsenal utanför topp 4. Jag räknade ju med att Mourinho skulle kunna försvara sig till en tredje plats. Men det går ju inte. Det är tydligt där. Men just för att det har skett de här förändringarna då. Och jag tänkte också på Sarri då, att Sarri har ju en väldigt speciell fotbollsfilosofi, om man säger. Han vill ju spela på det sättet som han gjorde i Napoli. Han vill ju spela med den här pressen, med det här passningsspelet, med det här härliga, det här som är så kul att kolla på. Den typen av fotboll vill ju han spela. Och så tänkte jag att jo, förvisso har han ju egentligen bättre material att göra det med i Chelsea än vad han egentligen hade i Napoli. Men å andra sidan kommer det funka direkt att komma in och göra det. Om man kollar till exempel en sån som Pep som ändå behövde ett år på sig i City för att verkligen få in det här och få in sin filosofi. Men där tror jag, och det här har jag pratat om i många andra sammanhang också, att jag tror att Sarri har haft hjälp av att han fick med sig Jorginho från Napoli. För Jorginho vet exakt hur Sarri vill spela, och Jorginho är den perfekta liksom mittfältaren i ett Sarri-spel. Sen har de ju problem i Chelsea också. Jag tycker att det är ett problem att man inte lyckas få ut det bästa av både Jorginho och Kanté till exempel. Mm. Och jag tycker att det är problematiskt att så fort ett lag lyckas liksom radera ut Jorginho, så faller ju hela spelidén nästan, känns det som, i Chelsea. Så att där finns en hel del att jobba på. Så att, precis som du var inne, efter min 4566 timmar lång monolog här, så vill jag komma fram till att jag håller med dig
om att den sortens understrykning.
Ja, exakt. Nej, men jag vill bara säga att jag håller med dig om att jag tycker att Arsenal är de som har, och det säger lite grann sig självt också, är det 19 raka utan förlust. Men jag tycker att den trenden ser mest positiv ut, just av den anledningen också att Chelsea har varit, det finns uppenbara brister som är ganska enkla att dra nytta av i Chelsea. Och vad gäller Tottenham så tycker jag att resultaten har varit med dem, men prestationerna har varierat så pass mycket att man liksom inte riktigt har hittat någon riktig kontinuitet sett över matcherna. Med det sagt så är jag inte säker på att det är just Arsenal som kommer vara bäst i slutet av säsongen. Här. Men just nu så tycker jag absolut att det finns mest positivt att ta ifrån Arsenal av de här tre klubbarna.
Mm. Ja, grymt, härligt. Jag är inne också på det spåret. Jag tycker det är väldigt intressant hur just Sarri och Emery har lyckats så snabbt. Och det roliga tycker jag lite att om man ser på en form av graf, att Sarri flög ju upp direkt, och Martin Åslund var inne på det igår i studion, att de kanske fick med sig lite mer än vad de förtjänar ibland. Och Arsenal fick ju det extremt tunga ligastarten med att man mötte både City och, vad var det mera? Det var ett till lag. Var det Liverpool?
Ja, det kan det faktiskt ha varit. Jag kommer inte exakt ihåg, men det var väl två förluster där i början.
Exakt, och där gick det ner, och sen tänkte man, fuck, för alla Arsenal-fans, hur kommer det här gå? Men det har ju, som du är inne på, där har man ju verkligen hittat en väg. Och någonting jag, nu ett tyst perspektiv, tycker är lite intressant. Nu har man spelat två extremt tunga matcher. Man mötte Spurs nu i helgen, vart du, som du var inne på, man leder, kom i underläge, då tänker man att nu kommer gamla goda Arsenal fram, men nej fan, nu krigar man sig tillbaka och vann. Och nu i veckan hade man en jäkla Lucky Luke-match mot Manchester United, som på något sjukt sätt ändå tar poäng med det laget. Det kan man också störa sig på, men det är en annan femma. Så har man tagit på de här två tunga matcherna 4 poäng. Och det är mycket väl godkänt, skulle jag säga, med tanke på att det var också en bortamatch i Old Trafford. Men just de här två matcherna var heller inte en Mesut Özil med. Som har snackats extremt mycket om. Han har inte haft det lättaste året, kan man nog understryka. Men jag tycker, jag har haft lite diskussioner på Twitter och sånt, vart jag tycker att Özil inte, alltså han passar inte in i Arsenal längre i det sättet. Några tycker att, heter det till exempel, man skulle kunna ta in honom i det här den här trion där framme, att han skulle kunna agera där. Och att man måste då skräddarsy en roll för honom på något sätt. Men jag anser att han har kommit till en punkt vart han är en större belastning än vad han ger laget. Självklart kan han glänsa till och göra det klockrent i vissa lägen. Men jag tycker att till större del är han tyvärr, alltså han skulle passa in i ett PSG eller ett Barcelona vart, som dominerar match kontinuerligt, och han skulle kunna få ett utrymme att använda sin kreativitet av och få de båda nå. Men jag anser att Arsenal inte är det laget i nuläget.
Ja, och alltså, som du är inne på, så är det ju en fantastisk fotbollsspelare vi pratar om. Det råder ju inga tvivel om det, även om han, som du säger, har haft ett ganska tungt år. Men det känns också, just det här med den här belastningsbiten, det känner jag ju, framförallt så verkar han ju vara det rent mentalt. Han och Emery verkar ju inte dra jämnt överhuvudtaget. Och Emery har ju till och med varit ute och sagt det att, ja, men det var väl inför matchen där mot Spurs när han sa att nej, men han är för mentalt svag. Han kan inte spela liksom. Och då pratar vi ändå om en en spelare. Ja, men precis, en spelare som har varit, ja, men kanske en av, även av Premier Leagues bästa många säsonger. Så att jag menar, det känns ju inte alls som att, sen tror inte jag att Emery går ut och säger så för att på något sätt liksom skapa någonting, utan jag tror att han säkert menar det han säger. Det är så han analyserat honom helt enkelt. Och det, vad, exakt vad det beror på, jag tror inte det beror på att hans kanske, för jag menar, som du säger, det är en världsmästare liksom. Så att det är ju inte att han inte klarar av det rent mentalt för att han är för svag eller så, alltså för att han har ju varit med så otroligt länge. Men kanske just att det här året och allting som har varit bara har satt sig någonstans, och att, det, att han liksom inte riktigt blir av med det. För det har man pratat mycket om nu efter den här sommaren också. Just att för det blev en så pass stor grej av, om man kanske ska säga att det kanske liksom någonstans liksom bara superbriserade i den här Erdogan-bilden. Och att det kanske har satt sig lite för mycket, för att det, det var så otroligt många som vände sig emot det där rent, alltså i supportrar, man märkte det. Jag som var på VM och gjorde en del Tyskland inför Sveriges match mot, mot Tyskland, och var på deras träningsanläggning och presskonferenser och sådär, att man märkte det, att det var liksom ingen bra stämning överhuvudtaget. Och det, det är ju, krävs ju inte någon liksom hjärnforskare för att inse att det hade ju just med den här biten att göra. Så att frågan är om det någonstans har satt sig, det kan ju egentligen bara han svara på, men om det, och att det då har blivit, och sen kan det också vara rent en sån personlighetsgrej mellan honom och Emery, alltså då, så är det ju ibland.
Vi är människor.
Ja, men precis, tränare och alla tränare och spelare går ju liksom inte riktigt ihop, så att det kanske bara har blivit lite för mycket andra grejer som gör att han inte klarar av liksom att, att, om man säger, koncentrera sig och fokusera fullt ut. Och det, det kan ju tyckas märkligt att göra så med en av vem som i alla fall ska vara en av lagets bästa spelare, men än så länge så har de ju fått resultat på det. Så det är ju också så att, ja, då, då går det ju inte riktigt att säga emot heller. Så är det ju, och det är ju det som blir med när man kollar då de här lite större spelarna, om man säger att det går ju inte att vara arg på att de inte spelar så länge det ändå går bra. Hade det varit att ingenting funkar, och man ser tydligt att, men hade man bara haft Özil i den här matchen, då hade det kunnat sluta annorlunda. Då är det ju en sak, ifall det bara är något rent personligt som gör det. Men det har blivit en speciell situation där, och det blir spännande att se hur den utvecklar sig. För jag tror inte att Özil heller är särskilt så här, supersugen på att stanna och inte spela. Så då vill han nog säkert röra på sig.
Det är ju riktat som inte faktiskt, läste jag i tysk tidning. Men nu
de ska inte ha några fler spelare.
Jag tänkte precis säga, det finns ju en tendens i Inter att de plockar på sig väldigt många de senaste åren.
Ja.
Så det är ju ett stort omlopp där. Men apropå spelare som ska stanna och gå, det är ju däremot också ryktas väldigt mycket om Ramsey, att han ska gå. Både Bayern München och Real Madrid har varit på tapeten. Där känns det, tycker jag personligen, nu är det inget Arsenal-fan, men jag skulle som Arsenal-fan säga, vad fan, stoppa håll kvar honom för fan, och säg okej, Dankeschön auf Wiedersehen Özil, och ta det. Plus att han också är, om jag inte helt misstår mig, den bäst betalda spelaren i Arsenal. Så det är ju, bara få bort den posten skulle nog också lätta på trycket på ett sätt.
Ja, men precis. Och det är ju det som blir, det, man hamnar ju alltid i den slutsatsen också när man pratar om spelare som de här stora spelarna som inte spelar, så sitter de på jättehöga löner. Jag vet att det har ju varit jättemycket, vi har ju pratat jättemånga gånger om det när man pratar Milan till exempel. Och då handlar det inte ens om stora spelare, utan då handlar det om skitspelare som har svinhöga löner, som bara liksom sitter kvar och bara lyfter liksom, och bara fyller kassan och inte bryr sig om att de tar upp en plats i truppen. Så att det är ju lite annorlunda situationer, men det blir ju ändå så här, som att, som sagt, fotbollen ser ut som den gör och det är så enormt mycket pengar inblandade. Men som sagt, hade jag varit Arsenal Sport hade jag också hellre behållit Ramsey än att behålla Özil som det ser ut i dagsläget, om man säger. Men det är som sagt, det blir spännande att se, och jag tycker att det, nu har vi ändå kommit liksom, men lite drygt en halvlek, en tredjedel in på säsongen. Och jag känner fortfarande att det är om man kollar toppen, alltså det är inte superspännande, man vet att City kommer vinna. Mm. Men jag tycker att det är superspännande att fortsätta se hur de här, om man tänker just de här tre lagen då, mm. för det känns ganska givet att Liverpool troligtvis kommer att hänga på City men inte riktigt lyckas, så de kommer sluta 1-2. United kommer inte ha någonting med en toppstrid att göra. Och att det blir...
Säg aldrig Mourinho, den jäveln har
jag har faktiskt påbörjat operationen räkna bort Mourinho nu.
Ja, det hade varit trevligt.
Alla säger ju alltid att man inte kan räkna bort honom, men i det här fallet tror jag faktiskt att man kan det. Mm. Och då blir det spännande att se, för då blir det ju Tottenham, Chelsea och Arsenal som ska slåss om de här två då sista Champions League-platserna. Så tycker jag verkligen att den fighten blir jättespännande.
Oh ja. Jag tänkte göra en liten rolig sak med dig här. Jag tänkte ställa den här har jag inte sagt till dig i förhand att vi ska prata om, men
ska du ställa mig nu med en sån här, ta ut din elva igen.
Men jag tänkte göra det tillsammans.
Ja,
tillsammans ska vi ta ut.
Det tog
jävlar
mig,
vad du tog.
Det tog mig 50 minuter sist när du sa vad var det då jag skulle göra? Jag skulle ta ut en så här Serie A-11, tror jag. Ja, tror vi slutar förra
säsongen. Precis. Och jag kom på, när det är en sån stor grej kanske jag ska säga i förhand. Men nu tänkte jag tillsammans en härlig kort PL-grej är att jag pratar väldigt långsamt just nu. Nej.
Det kom en fotbollspush här med en nyhet. Det var därför du blev lite...
Jag försvann lite i tankarna. Återgå, Arsenal, Chelsea, Spurs, en elva kombinerad.
Oj,
tillsammans nu.
Okay.
Vi börjar målet. Ditt alternativ och sen slänger jag fram mitt och sen kommer vi överens. Vi har Fred tänkte jag säga. Vi har Kepa. Vi har Leno och vi har Loris.
Ja, inte Joris i alla fall. Han går fet bort för mig. Ja. Han står för mycket misstag.
Ja. Ni flesta vet säkert vart jag står, så jag kanske inte ens behöver säga.
Du vill ha Leno, eller?
Ja.
Ja, vi tar Leno.
Vi tar Leno.
Jag kan gå med på det.
Okay. Vilken formation? Kör vi klassiskt nutid modern fotboll med en trebackslinje, eller ska vi köra en 4-3-3?
Ska vi köra en 4-3-3?
4-3-3.
Ja.
Vi börjar från höger då. Högerback. Där har vi ju Bellerin, vi har Azpilicueta och vi har Trippier. Skulle jag säga de hetaste kandidaterna.
Då väljer jag faktiskt ändå Bellerin. För jag tycker att han har utvecklats så jäkla mycket den här säsongen. Jag tycker att han ser bättre ut egentligen än vad han nästan någonsin har gjort under Emery. Vilket är en av Emerys styrkor.
Mm.
Att han faktiskt är... han är ganska bra på att ingjuta självförtroende i spelare. Och få dem att prestera på ett sätt som man kanske alltid har tänkt att men den här spelaren har en nivå till i sig. Mm. För alltså, ska vara ärlig, så är inte, alltså Bellerin har väl aldrig varit någon favoritspelare hos någon i princip. Man kanske ändå har tänkt att du borde kunna vara lite bättre.
Mm.
Och jag tycker att Emery verkligen är bra på just det där.
Mm.
Jag väljer nog honom.
Bra argument. Jag skulle ha sagt Trippier. Mm. För jag tycker att han har gjort mycket poäng. Mm. Tagit mycket frisparkar, hörner. Det är kanske lite gratis där. Men han har varit väldigt bra offensivt och gjort ett... Nu har vi inget VM med det här att göra, men det finns bakhand. Men jag går med på Bellerin, för jag tycker du är inne på ett intressant spår att han har utvecklats.
Mm.
Mittbacka nu då. Jag kan säga så här, ingen Mustafi i alla fall.
Nej gud, absolut inte. Det är ingen från Arsenal.
Men ja, jag instämmer.
Gud, vad har vi för
det här var, vi har Alderweireld, Vertonghen, Foyt, vi har Christensen, Rud. Där har vi dock en intressant tysk, Rüdiger, vi har David Luiz.
Jag tycker att vi ska ha Alderweireld i alla fall.
Okej, okay, Alderweireld går jag med på.
Och
ska vi ta Rüdiger?
Vi kan göra det för din skull. Yes. Jag ser på ditt ansikte att du verkligen vill det.
Jag tycker att han har utvecklats. Han har blivit mycket bättre.
Ja.
Och Mustafa har blivit mycket sämre. Så det är något skifte där. Vänsterback.
Vad har vi för alternativ?
Alonso, offensiv jäkel som har dock varit lite sämre den senaste tiden. Vi har Kolasinac i Arsenal och Monreal om man så vill. Vi har i Spurs har vi då Danny Rose och vem fan är med i Spurs? Det är Danny Rose som alltid gör. Nu är jag helt enkelt släppt.
Jag tycker ändå att vi ska ha Kolasinac oavsett.
Mm.
Jag tycker att han har... Jag tycker han har varit riktigt bra. Mm.
Han har kommit upp i den nivån lite som man, som jag tycker jag har sett i Schalke tidigare.
Ja, exakt.
Att han kommit in.
Ja, men att han får spela lite mer, alltså att han ibland tar lite mer av en liksom wingback roll att han kommer upp väldigt mycket mer och får jobba på det sättet. Och där tycker jag verkligen att han är jättebra.
Mm. Då har vi Lino i mål. Vi har Bellerin, Alderweireld, Rüdiger och Kolasinac.
Ja.
Två tyskar, det är bra. Nu fortsätter vi. 4-3-3. Kanté känns ju, alltså det känns ju svårt att inte ha med Kanté. Ja. Eller?
Absolut. Och jag tycker att Jorginho är given också.
Men frågan är, hur ställer vi dem på planen då? Vem ska vara centralt?
Ja, det är ju den eviga frågan.
Eller ska vi sätta två sittande och ha en, alltså man har en,
ja, det kan vi göra.
Och ha en spets istället. Ja. Så där gick det snabbt. Jorginho, Kanté.
Ja.
Oj, Eriksen, Dele Alli, Özil som vi har kritiserat som fan, Ramsey, vad har vi mer, Chelsea? Eller Arsenal?
Jag tycker nog att det är svårt att inte ha med Eriksen när man ska plocka ut. Jag tycker ju att han är, när han är bra, han har ju en tendens ibland att försvinna i vissa matcher. Men när han är bra, då är han en av Premier Leagues absolut bästa spelare enligt mig. Mm. Jag tycker han är så enormt bra.
Instämmer, då är vi snälla mot grannarna i Danmark också.
Ibland ska man vara det också.
Ibland ska man vara det också. Topp trion där framme då. Där har vi riktigt många alternativ. Vi har Aubameyang, vi har Lacazette. Vi har en stekhet Morata. Vi har Hazard. Vi har Giroud. Vi har Harry Kane. Vi har Son. Vi har Lamela. Vi har Luka. Vi har en 11-manna-lag i princip.
Här blev det ju svårt.
Men Hazard känns ju given.
Hazard känns given.
På vänsterkanten.
Ja.
Kane är ju svår att inte ta centralt.
Ja, jag tänkte precis säga det. Jag tycker Kane känns given också.
Men vem ska få den tredje? Är det Lacazette? Är det Aubameyang? Är det Son?
Jag tycker ju egentligen att...
För Son är ju... Gör mycket poäng.
Ja.
Assist. Samtidigt gör Aubameyang har ju gett jävligt mycket
grejen
också.
Är att... Jag älskar Aubameyang. Mm. Alltså det är ju...
He's your guy.
Ja, verkligen. Jag tycker dock att han, alltså jag tycker att han är bäst centralt, men han petar ju inte en Harry Kane centralt, så att vi får ta han där ute på kanten.
Då säger vi.
Jag glömmer bort skämt där.
Har vi lite Dortmund koppling
där. Ja, precis. Och Milan.
Och Milan, snyggt. Just det. Jäklar. Men, det är viktigt att han
exakt.
Fostrad lite.
Amen. Ja. Jag tycker att det slog mig nu att vara bortskämt. Det är i de här tre lagen med fantastiska offensiva spelare.
Och då har vi inte ens nämnt Mkhitaryan eller Özil.
Nej, men
på
exakt.
Det sättet. Iwobi om vi så vill. Amen, hon också är väldigt fin i vissa stunder. Jäklar, vilket... Där ser vi brister bakåt kanske mer.
Ja, gud det.
Ja, men börja sammanfattningsvis och kanske få ihop det här nu. Leno, Bellerin, Alderweireld, Rüdiger, Kolasinac, Jorginho, Kanté, Eriksen, Hazard, Kane, Aubameyang.
Det är helt okej.
Det
måste jag säga.
Det är jävligt snyggt. Tränaren. Är det Emery? Eller är det Sarri? Eller är det Pochettino? Alltså, alla tre är ju sköna.
Ja. Men jag... gud vad svårt.
Det känns ju som att Sarri skulle kunna få jävligt mycket ut av det här laget så här kontringsmässigt.
Ja, verkligen.
Emery skulle... Jag vet inte. Pochettino skulle bara vara maskin. Det skulle bara rulla på.
Ja, exakt.
Men...
Jag har... gud. Nej, det här är så svårt. Jag älskar verkligen Sarri. Jag tycker att han är så skön. Och nu kan jag ju liksom... Nu kan jag ju gilla honom på riktigt i och med att han inte är kvar i Serie A också. Det var lite som när Pogba flyttade från Juventus. Ja. Då var det så här, äntligen. Men...
Ska vi säga Sarri?
Vi säger Sarri ändå. Även om jag verkligen uppskattar att Emery brukar inleda sina intervjuer med good evening.
Good evening.
Men vi tar Sarri ändå.
Snyggt. Där har
då vi... kanske vi kan få honom att sluta röka också.
Ja, precis. Som vi vill understryka. Ja. Som inte är bra. Snyggt. Fick vi in det också.
Mm.
Där har vi Team London helt enkelt.
Jag tycker vi gjorde det bra.
Jävligt bra. Självklart finns Crystal Palace med Fulham. Vi vet om det. Och där har vi fina spelare som Max Meyer.
Vi vet om det, men vi skiter.
Just nu. Yes. Slutligen bara kort och gott. Flyger vi kort till Milan tycker jag. Och hör, för jag snackar lite kort innan med det här, med Zlatan. För det har ju gjort en uvändning där, enligt de flesta. Men du kom ju in med något annat inspel istället.
Ja, men Expressen hade ju en ett avslöjande faktiskt igår att Zlatan blir kvar i USA. Och som jag förstår det, dels så har jag haft den känslan hela tiden, och en känsla är ju ingenting som man baserar en artikel på. Det är inte jag som har skrivit den här artikeln heller, vill jag också understryka, utan det är andra kollegor som har jobbat fram det här. Men jag har inte haft någonting med det att göra, men min känsla har hela tiden varit att han kommer inte komma.
Okay.
För att jag vet inte, jag har svårt att se det hända.
Kan det vara lite subjektivt för att det skulle vara för gott för att vara sant för ditt Milan, eller tror du...
Nej, jag har inte velat ha Zlatan heller, okay, om jag ska vara helt ärlig. Jag har inte varit sugen på att ha tillbaka honom, så att, och det av flera anledningar. Dels så är jag inte säker på att han och Higuain skulle vara bästa kompisar direkt. Och dessutom så har det varit, nu har jag inte koll på hur statistiken är per idag, men jag vet att för några omgångar sedan så var ju Milan, det är ju jätteenkelt att kolla upp, men för några omgångar sedan så var ju Milan typ så här, det laget som hade gjort tredje flest mål i hela ligan. Man är ett av de bästa lagen offensivt sett till statistiken. Man ligger fyra i dagsläget. Så jag tycker liksom inte riktigt kanske att han, jag tycker kanske att det, där finns andra positioner som man skulle behöva göra någonting åt. Och dessutom så är jag orolig i så fall att till exempel en sån som Cutrone inte hade fått spela särskilt mycket. Vad händer med hans utveckling då? För att jag menar, det är ju en väldigt ung spelare, men samtidigt en spelare som behöver den här kontinuerliga speltiden som man fortfarande får nu i Milan för att fortsätta bygga på sitt självförtroende, allt där. Det var jag så enormt irriterad på förra säsongen, vet jag, att just det här med att han gjorde hela tiden mål i Europa League, och sen gjorde han det jättebra, han kom in och gjorde mål i Serie A, så fick han ändå inte spela nästa match, och sen så att man blev liksom, varför får han inte bygga vidare på det här? Så jag är lite orolig för det. Men det jag sagt, så hade kanske Milan behövt en till anfallare. För att annars är det liksom, det är så här Borini man har att slänga in där uppe. Men han är ju någon slags ytterback nu för tiden, jag vet inte riktigt.
Oklar spelare.
Alltså, enormt oklar frisyr också. Gud, han provocerar mig när jag tänker på. Men så man kanske hade behövt någon, men jag är inte säker på att den personen är Zlatan, som dessutom kommer, eller skulle då säkert kräva en ganska hög lön. Och man vet inte riktigt hur statusen med hans kropp är trots allt. Visst, han har gjort det enormt bra att komma tillbaka från den skadan, spela på det sättet han har gjort. Och jag tycker inte att man ska hålla på vägen, ja men det är MLS, ja, det spelar ingen roll, för att det är liksom en 36-7-åring som springer runt och har nyss kommit tillbaka från en allvarlig knäskada och spelar ändå och gör mål och gör fortfarande de här grejerna som han alltid har gjort, de här konstmålen och alla de grejerna. Så jag tycker inte att man ska ta ner liksom ta ner betydelsen av hans comeback bara för att han spelar i MLS, utan men man vet ändå inte hur hans kropp håller att spela i
Europa.
Ja, men precis, där det är ändå ganska mycket matcher, det är Europaspel och det är ligaspel och det ska vara cuper och det ska vara allt möjligt. Så att men jag har som sagt hela tiden haft känslan, och som jag förstår det nu så har det ju aldrig någonsin varit aktuellt med en flytt tillbaka till Europa överhuvudtaget, utan det här är ju framförallt, och jag menar, italienska medier har ju skrivit att Zlatan är på väg tillbaka till Milan sen han lämnade. Och det finns ju många anledningar, och jag tror säkert att det har funnits perioder under Zlatans karriär efter att han lämnade då det har funnits diskussioner och funnits konkreta förslag och sådär, kontraktsförslag och grejer till honom. Och hade det inte varit för den här skadan så kanske det hade blivit en sån att han kom till Milan och avslutade sin karriär och allt det här. Men som sagt, jag tror att skadan är en av anledningarna, och den största anledningen ska ju då enligt de uppgifter som Expressen skrev om igår är att familjen trivs så bra. Så det ska ju vara de här två grejerna då, att liksom kroppen är fortfarande lite osäker om den håller på den nivån, och sen också familjen trivs väldigt bra, och jag menar, deras barn börjar väl bli ganska stora nu och kanske kommer upp i den åldern då man kanske ändå vill ha sin bas någonstans.
Exakt.
Och sådär. Och jag tror ju att, och det här är ingenting som jag har några uppgifter på, men jag tror ju utifrån allt man läser och hör att Helena är nog ganska mycket boss lady där hemma. Jag tror att hon också är med och tar de här besluten, och då beslutar man ju, många fotbollsspelare pratar om det, att det viktigaste är ju att familjen ändå ska
må bra,
ha det bra, och han har ju ändå kommit upp i åren, och allt det här med alla hans företag och allt det här som han jobbar med, USA är den bästa.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Marknaden för det, så det finns liksom ingen anledning heller att kanske åka till Italien i ett år och testa.
Mm.
Utan som sagt, jag, som jag förstår så har det aldrig ens varit aktuellt. Men alla i Italien i princip, de älskar ju Zlatan så mer än vad de älskar någon annan. Påven höll jag på att säga, men man kanske inte ska överdriva.
Svärkyrkan.
Precis. Så att det är klart att de skriver om det och att de... Och jag menar, ja, Milan har säkert pratat med Zlatan, det tvivlar jag inte på.
Nej.
Och försökt, bara. Men jag tror aldrig att det har varit aktuellt riktigt.
Mm. Ja, spännande, kul. Och grattis också med fjärdeplatsen i nuläget.
Det är så enormt mörkt. Det var någon kompis som höll på och så här, jävlades lite med mig häromdagen om att Milan är dålig och sådär. Jag bara, vadå, ligger fyra? Och sen bara insåg jag att... Satan, vilken low point det är. Det var till och med liksom, att vara glad över en fjärde plats. Mm. Det är ju till och med sämre, alltså det är värre än att sluta tia som vi gjorde för några säsonger sedan. Det är så enormt mörkt.
Jag måste steppa upp ett steg. Ja, precis. Jag måste inse det helt enkelt.
Ja, men jag tycker att det är jättebra gjort av Milan. Och man sitter ändå liksom vecka ut och vecka in och tycker att det ser inte bra ut. Och liksom halva truppen är skadad. Och i min hjärna så ligger ju Milan typ så här 8-9 för att...
Det är så mycket.
Ja, men det är så mycket liksom som händer hela tiden som är som gör att det känns som att det ska inte vara möjligt att ligga fyra. Så att sen är det ju tråkigt, alltså om jag tyckte att nu var det skiljer det 2 poäng mellan City och Liverpool typ, och jag bara, City har redan vunnit. Det kan man ju säga när det skiljer 10 poäng eller vad det nu är i Serie A, att den biten är ju tråkig. Ja. Juventus fortfarande är så enormt överlägsna.
Ja.
Inte för att Milan hade även, alltså, kunnat haft någonting med en guldstrid, om man säger så, att göra, eller scudetto-strid att göra, så tycker jag ändå att det är enormt tråkigt att det egentligen inte är något av de andra lagen heller, vare sig Napoli eller Inter, som hotar. Men det kanske kan bli, det känns som att det är så här, jag tycker att Inter ser ut att ha någonting väldigt bra på gång. De har ju enormt bra trupp och jag tycker att de spelar väldigt bra i många av sina matcher. Och Icardi verkar ju inte vara sugen på att gå någonstans tydligen, tyvärr. Kan han bara lämna. Så jag menar, de har ju, och Napoli med Ancelotti tycker jag ändå ser hyfsat bra ut också. Romklubban har ju inte alls steppat upp i den nivån som man är. Men så jag tycker ändå att det... Men ser jag ändå... Jag tycker ändå, trots att... Man får liksom bortse från att så här, Juventus vinner redan på förhand. Och så får man försöka se alla de här andra grejerna. Som ändå
jag
är
vet exakt vad du menar. Det är det jag försöker argumentera för när jag snackar om Bundesliga. Och andra får. Nu är det dock annorlunda, så det är kul.
Ja, nu är det lite annorlunda
den här lite säsongen. Annorlunda. Händer lite.
Ja, verkligen.
Bayern kommer dock vinna slutligen, det vet vi. Men, men det är lite mer smällning nu i alla fall.
Ja, jag tycker Bundesliga är intressant. Alltså jag ska vara jätteärlig och säga att jag ser inte många matcher. Och det är ju dels för att jag...
Det finns mycket annat kanske.
Det finns så mycket annat och jag har inte riktigt haft tid den här säsongen heller, i och med att jag har jobbat med allsvenskan samtidigt också som jag har jobbat med all internationell fotboll. Eller ja, precis. All internationell fotboll började samtidigt som allsvenskan fortfarande var igång.
Mm.
Och det var guldstrid in på liksom sista matchen där. Så jag ska väl säga att jag har inte sett jättemånga matcher. Mm. Men jag följer ju Bundesliga på alla sätt och vis som går i övrigt, i och med att vi pratar om det i målklubben också. Mm. Och jag tycker att den är otroligt spännande, framförallt också för att det finns så mycket svenskar som gör bra, alltså som faktiskt spelar och gör bra ifrån sig. För det är det tråkigaste som finns, när man, när svenska spelare går någonstans och sen är man supertaggad och sen så bara händer det ingenting. De får inte spela, de liksom bara försvinner och tynar bort. Men jag tycker att det är många som faktiskt levererar också i Tyskland. Och jag tror att, eller jag har en känsla av att Tyskland är en ganska bra fotbollsmiljö för svenska spelare. Vilket gör också säkert att det blir enklare för dem att prestera där än till exempel i Premier League. Eller vissa har ju svårt att prestera i Serie A och La Liga också. Så jag tror att det har mycket med det att göra. Så det är ett litet tips om det är folk som lyssnar som inte riktigt är intresserade av Bundesliga faktiskt. Att där är många svenskar som verkligen, som spelar och verkligen presterar. Så därför tycker jag verkligen att man ska, har man liksom lite tid över, det kanske är mellan de matcher i de andra ligorna eller så på en lördag, så tycker jag absolut att man ska.
Alla Bundesliga matcher börjar 15:30. Så det, alltså om nu rekommenderar jag att se hela matchen, men man kan i alla fall se första 30 minuterna innan Premier League studion Premier League matcherna börjar på 16.
Verkligen.
Så det finns ju utrymme där.
Ja. Och är man liksom Premier League-supporter och dessutom då kanske har Viasat, så det är enkelt att bara zappa över. Exakt. Det är det som är så bra med att...
Eller double screen.
Exakt. Så det är det som är så bra med att... det är där mitt problem med Serie A ligger den här säsongen, i och med att ingen har rättigheterna, håller jag på och vill säga. Jag är inte så här superkompis med Strive, tyvärr. Jag tycker att... den känslan har förlorat mig. Den här.
Det kanske vinner dig snart.
Ja, jag hoppas det. Men jag tycker att den har krånglat lite för mycket. Men där blir det också så här lite tråkigt, för att då sitter man ju hellre och kollar på kanske en match som går på TV och sen har man sin Serie A eller La Liga match på sin second screen, medan jag alltid har jobbat
tvärtom
i vanliga fall.
Jag förstår.
Så att det tycker jag är lite tråkigt, men det sägs ju att Strive har bra saker på gång, så jag hoppas på det.
Oja. Rekommendation, Dortmund och Gladbach, det är roliga lag att titta på. Det är Sancho och company i Dortmund som levererar, och sen har vi Junior Hazard i Gladbach som gör det jävligt bra.
Och någonting man alltid vet när man kollar på Dortmund, det är också att Paco Alcacer, han kommer bytas in och han kommer göra mål.
Exakt.
Det är sanslöst. Ja, men det är ju en... Vi pratar om det i målklubben, att så här, stackaren får aldrig starta. Men varför ska han starta? Han kommer in och gör mål. Ja. Han gör liksom en helt episk säsong utan att ens vara startspelare. Så är han typ en av de viktigaste.
Han förnyar ju det här Ole Gunnar Solskjær. Han kommer ju försöka slå in sig där.
Exakt.
Så det är häftigt. Det är riktigt häftigt. Slutligen tänkte jag ställa dig dagens julklapps... quiz. Jag har en liten julklappsgrej på Instagram.
Okay.
Vart jag säger tre punkter om en spelare. Och det är så här, vem gömmer sig bakom luckan. Och den är ju lite kopplad till dig.
Okay.
Och då är det så här. Den här spelaren flyttade från San Paolo till Italien och fick sitt stora genombrott där. Han avslutade sin karriär i MLS förra säsongen. Och hans smeknamn består av två bokstäver som återupprepar sig.
Kaka.
Yes.
Jag visste att det var Kaka redan efter första.
Snyggt.
Bam. Snyggt. Skönt att jag satte den ändå.
Hade du så här, klipp bort den här tystnaden.
Exakt. Klipp bort att jag funderade i 10 minuter.
Nej, ingen fundering här. Han var helt transparent. Snyggt. Men jätteroligt att prata med dig, Therese.
Ja, jättekul att vara här igen.
Det var verkligen roligt. Alltifrån Emery, Sarri, inte bara röka, Londonklubbar, Bundesliga, Milan och Zlatan. Klockrent.
Toppen.
Se fram emot att snacka med dig snart igen.
Absolut.
Och som sagt, om man vill följa dig finns du framförallt på Twitter.
Ja.
Kanske... Just det, nu slutar du shuffle. Men det kanske tog lite bilder på din shuffle-karriär.
Jag gjorde ju tyvärr inte det. Men,
det finns sagt, vittnen.
Det finns vittnen, och jag ska kuppa in mig på Gäringpriset som sagt.
Vi ska få igenom det, tycker jag. Det skulle vara klockrent. Grymt, sköt om det så att vi
snart. Ja, detsamma. Ha det bra.
Fidelsen.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.